Hej och välkomna till Järnvägshistorier, en podd från Järnvägsmuseet i Gävle. Vi som leder podden är Henrik Reuterdahl och Inger Olausson. I podden tar vi upp olika aspekter av svensk järnvägshistoria och lyfter fram sånt som inte alltid får så stort utrymme. Till vår hjälp har vi arkiv, föremål och kunniga gäster.
Detta är poddens tredje avsnitt som handlar om kvinnors arbete vid järnvägen under dess tidiga år från 1850 till 1910. Det är Charlotte Hagström, lektor i etnologi och arkivvetenskap vid Lunds universitet som samtalar med Kristina Engström, intendent på Järnvägsmuseet i Gävle. I arkiv och samtida litteratur har hon följt i spåren av kvinnliga järnvägsarbetare.
Hej Kristina.
Hej.
Hur kommer det sig att du intresserar dig för det här ämnet?
Ja, alltså i grund och botten så finns det ju ett stort intresse allmänt för historia. Sen har jag fördjupat mig i kvinnohistoria. Jag tycker det är intressant att se hur, vad ska man säga, den moderna forskningen fyller igen de här hålen i historieskrivningen som blev i den tidigare historieforskningen som hade sin grund i 1800-talets ganska strikta klassamhälle med normer och värderingar som styrde hur kvinnor och män skulle leva.
Så varför är det viktigt att lyfta fram just kvinnliga järnvägsarbetare?
Ja, där är ju just ett sånt hål kan man säga som har varit. Järnvägsbranschen är en manligt dominerad bransch och mannen har fått utgöra normen och då har liksom kvinnorna har fallit bort helt enkelt. Och det tycker jag är intressant att plocka fram de här kvinnorna som faktiskt också har varit en del av järnvägshistorien.
Vilka yrken och arbetsuppgifter har kvinnor haft vid järnvägen?
Ja, alltså de tidigaste som jag har hittat hittills ska jag säga. Jag har gjort som en liten lista som jag arbetar med som jag ser som ganska preliminär. Men just nu så är det då grindvakter som är de tidigaste. Och där är det 1862 en kvinna som är grindvakt. Sen har jag en indikation ska jag säga på kvinnor som grindvakter 1861. Och det är ett cirkulär som SJ hade skickat ut då till banvakterna ut med järnvägen där man sa att vid de fall som en kunglighet skulle passera på banan så skulle grindvakten, den kvinnliga grindvakten ersättas av en banvakt i uniform.
Okej.
Så att där finns det en indikation på att det fanns grindvakter. Men jag har fortfarande inte någon individ som jag kan koppla till det. Så att jag håller med än så länge till 1862 som ett datum.
Så vad gjorde den här grindvakten?
Ja, hon skulle alltså... Jag kanske skulle berätta först hur grindarna fungerade då i början. Då var det så att man hade grindar så att när tågen hade passerat då ställde man upp grinden så att den stängde av järnvägen och när tågen skulle komma då stängde man av vägen med den här grinden så att tåget kunde passera. Så att, och det kan man just se med grindvakter som har fått böta för att de inte har varit framme i tid och öppnat så att tåget har ju kört igenom grinden då helt enkelt. Och det var ofta så att det var hustrur till banvakter som hade de här jobben som grindvakt. Det var nästan omöjligt för banvakten att sköta sitt jobb utan att ha någon som skötte grinden. Så att var man inte gift så anlitade man någon då som fick betalt. För att man fick några extra kronor. Eller riksdaler på den tiden då för att sköta grinden också. Så att då kunde han anställa någon då för den. Så att bäst var ju om han var gift då, för då stannade ju pengarna inom familjen. Sen tittar man lite längre fram så är ju telegrafister nästa stora grupp. Och då är vi i ett litet annat samhällsskikt också. För här har vi, om man säger att de grindvakterna hörde mer till bonde- och arbetarklass så har vi här kvinnor inom borgarklassen och uppåt. där man på 1800-talet så var ett överskott av kvinnor. Och enligt det system som var så skulle fadern eller den äldste brodern då hade hand om och ansvar för kvinnan tills det att hon gifte sig. Och det började höjas röster om det där i mitten på 1800-talet att det här håller inte. Det kunde en broder hade kanske flera systrar då som han skulle underhålla. Och då började man att titta lite på hur man skulle kunna släppa in den klassens kvinnor då mer i arbetslivet. Samtidigt som man också tittade sig omkring, bland annat i Norge var man tidigare med telegrafister till exempel och tyckte att det här är väl ett passande jobb för kvinnor. Och man ifrågasätter varför man inte i Sverige då också använder sig av kvinnor. Det som också kan vara bra att veta det är ju att järnvägarna de första invigdes ju i Sverige 1856 och sen har det ju utökats allt eftersom. 1859 så börjar man att släppa in kvinnor i lite lägre statliga tjänster, men de så kallade kommunikationsverken som man kallade för. Undantagna var kommunikationsverken som då bestod av Kungliga järnvägsstyrelsen, Kungliga telegrafstyrelsen och Kungliga postverket. I början på 1860-talet så börjar man att ta in kvinnor och lära upp dem till telegrafister vid Kungliga telegrafverket. Men till SJ så dröjer det till 1867 innan man tar in de första telegrafisterna. Och då fanns det redan ett stort antal kvinnor utbildade till telegrafister då, i och med de här telegrafverkets utbildning som fanns. Då kan man säga att 1867 är egentligen de första tjänstemännen, om man säger på tjänstemannanivå då, som anställs. Ja, jag kan ju dra lite snabbt bara på min lista här. Det kan ju vara intressant att höra. 1871 så kommer de första biljettriserna. 1872 så har vi en stationsföreståndare som jag ska berätta lite mer om sen. Och sen fylls det på. Kring 1900 så finns bokhållare, kamrerare, kassörer. 1910-talet vid SJ så anställer man kvinnliga platsvakter. Det finns även manliga platsvakter, men en stor del av platsvakterna var kvinnor. Och de, vad ska man säga, de förestod en mindre station som då var klassad som hållplats. Och det var väl lite lägre trafikintensitet, så att det kanske var bara ett fåtal tåg per dag. Så att det tyckte man att det var passande. Och hade man familj också då, så kunde man sköta det vid sidan om. Och inte att förglömma, det blev också en billig arbetskraft för arbetsgivaren. 1975 kommer de första konduktörerna. Vi kan hoppa tillbaka där, men de första kvinnliga lokförarna kommer 1972. Och det är vid en enskild järnväg som heter Stockholm-Roslagens järnvägar. Och där får SJ de första 1977. Och där är det intressant att se att in i det sista där så är det ju, argumenterar man mot att det är så besvärligt om man ska anställa kvinnor som lokförare. Man måste bygga om i loken och det blir alldeles för dyrt för arbetsgivaren då med nya omklädningsrum. Och sen drar man också upp exempel då att det kanske finns timmerstockar som har ramlat av något tåg mitt i natten och så kommer kvinnan här och hur ska hon klara av det och sådär.
Det är lite samma argument man märker i andra yrken också.
Ja, det känns. Och jag vet i ett nummer av SJ-nytt då, så i samma nummer så finns det en rubrik som säger det är för tidigt för kvinnor. Och sen är det en kvinna som drömmer om att få bli lokförare.
Finns det någon särskilda kvinnor som du har mött, alltså någon när du har studerat det här? Är det någon speciell kvinna som du vill berätta om?
Ja, jag tycker just det är intressant med den här stationsföreståndaren som jag nämnde tidigare, som blev var stationsföreståndare för Åsby station vid Köping-Uttersbergs järnvägar. 1872 började hon. Och där finns hon kvar ända till 1900. Hon gifte sig 1895 och hon födde ett barn 1896. Och den mannen som hon gifte sig med är änkling och han har, jag tror, jag kommer inte ihåg om det är 4-5 barn. Så att det kan spela in kanske när hon sen 1900 trädde tillbaka och ersätts av en man. Man ska inte spekulera, det är svårt att veta så, men hållplatsen uppgraderas i alla fall till station, så att det kan ju också vara en anledning till att hon inte fortsätter att arbeta.
Vad heter hon?
Det är ju Carolina Andersson hette hon då vid Åsby station. Jag nämnde ju kontorsskrivare tidigare och där är det ju ett rätt intressant fall. I slutet på 1800-talet så börjar man inom Telegrafverket att ifrågasätta att kvinnor fortsätter att arbeta efter att de gifter sig. Och man inför helt enkelt en bestämmelse att gifter dig så avträder du din ordinarie tjänst. Från 1911 så bestämmer Statens järnvägar att kvinnor som gifter sig anses ha frånträtt sin ordinarie tjänst. Och där har jag ett jätteintressant exempel på en kvinna som heter Edith Djursson som 1912 ska gifta sig och går då till sin närmaste chef och frågar om hon kan få behålla sin tjänst. Och han tyckte väl att nej, men det ska väl inte vara något problem, men gå för säkerhets skull till generaldirektören och fråga så att det går riktigt till. Och han säger nej. Och då blir hon lite sur och då går hon till kommunikationsministern och lägger fram sitt ärende och han tyckte väl att nej, men det ska väl inte vara något problem, hon skulle kunna få vara kvar. Jag ska väl lägga till det att det var en ganska godtycklig lag, för det visade sig att ja, tyckte man att personen arbetade bra eller att man hade plats för dem så fick de vara kvar och sen i andra fall så kunde de få gå. Tyckte kommunikationsministern att hon borde få stanna kvar, så då gick hon tillbaka igen till GD, som då hette Pegelov, och gick ett varv till. Men ja, då skulle hon få stanna kvar i extra tjänst och med den lön som hon hade när hon anställdes som extra 1907. Och det är viktigt att tänka på att dels då att förlora sin ordinarie tjänst så var det en massa förmåner då med semester och ja, pension och sånt där som försvann då i och med det. Men hon fick nöja sig med det och det blev till slut så att hon fick behålla sin extra tjänst men med den lön som hon hade som ordinarie. Och det här är faktiskt en lag som fanns kvar ända till 1939. Sen kan man ju tänka att den kanske inte användes i så lika hög grad hela tiden, men den fanns dock kvar ända till 1939. Och fram till dess så kunde man alltså avskeda en kvinna som skulle gifta sig eller om man var havande.
Det finns ju också vissa yrkesgrupper som förknippas nästan enbart med män, som till exempel rallare. Men stämmer det att kvinnor inte var med alls vid järnvägsbyggena?
Ja, alltså hade du frågat mig för 5-6 år sedan så hade jag sagt att ja, men det stämmer mycket bra. Det fanns kockor som arbetade som i arbetslagen med rallarna när de byggde järnväg. Men sen har jag i något tillfälle när jag höll på att leta en annan uppgift i en bok så fick jag se en uppgift om kvinnor som arbetade vid en järnväg som hette Gävle-Dala järnväg. Och då tänkte jag, hur ska jag gå vidare med det här för att kunna verifiera den här uppgiften? Och då tänkte jag att jag skulle titta i minneskriften för Gävle-Dala järnväg som kom ut 1908. Och där fanns det faktiskt också samma uppgifter. I övrigt bestod arbetsstyrkan huvudsakligen av dalkarar, vilka i allmänhet var kunniga murare, stenarbetare, värmlänningar samt några arbetslag smålänningar. Därjämte uppträdde ett annat lag av dalkullor och dessa var sannoliken icke det sämsta. Och dessutom så finns det en uppgift som också verifierar att de här kvinnorna arbetade där. Det var alltså ett helt arbetslag med dalkullor som hade stämt sin förman som vad ska man säga, i det civila var skräddare. De hade på något vis hade det uppstått tvist om någonting, så att de hade helt enkelt slagit till honom och han hade stämt det här arbetslaget av dalkullor. Det var ju det jag kunde hitta i litteraturen. Sen var ju nästa tanke på vad man skulle kunna hitta i arkiven. Då visste jag redan sen tidigare att Gävle-Dala järnvägsarkiv är ganska decimerat. Det har försvunnit mycket. Allting har inte kanske inte lämnats in. Eller om det har gallrats med tiden när man har tyckt att det inte har varit aktuellt längre. Jag var ner till Riksarkivet och letade. Jag såg ju framför mig att jag skulle se någon sorts personalrullor där det står uppradat vilka som hade jobbat. Men sen med lite hjälp, eller ganska mycket hjälp ska jag säga, så visade det sig att i verifikationerna, alltså i räkenskaperna, fanns de här arbetarna och däribland kvinnor uppräknade. Och det som är lite tråkigt med det hela, det är ju att det gäller bara tiden 1855-1856. Dessutom så var det bara uppgifter för ungefär halva sträckan. Så tänkte jag väl då att ja, men då skriver jag upp alla namnen här och sen kan jag ju kolla upp. Men då visade det sig att då har man ibland bara skrivit efternamn. Hustru Andersson till exempel. Eller bara förnamnet. Så att, och jag ville ju kunna verifiera att det här är olika individer så att jag inte räknar om samma personer igen. Det var ju ett ganska litet material jag hade att gå på då. Men jag hittade ändå 3 stycken kvinnor som står uppsatta för grusningsarbete. Hade vi haft bilder att kunna visa här så finns det jättebra bilder från ett ganska tidigt bygge vid Bergslagnas järnvägar på 1870-talet där man just ser det jag skulle kunna tänka mig att det är vad de har gjort. Man tog alltså grus från ett grustag, skyfflade i skottkärror och sen skulle det lastas på grusvagnar. Det kan vara så också att de har stått på grusvagnar och lassat av grus. Det framgår liksom inte riktigt.
För det här är ju ett ganska tungt arbete. Alltså det är verkligen grovarbete de ägnade sig åt.
Ja.
Finns det något exempel på andra yrken och arbeten som man oftast associerar med män, men som där det också funnits kvinnor, inte bara vid järnvägen, tänker jag?
Ja, jag tittade ju lite på det för att få lite idéer kring hur kvinnorna vid järnvägen kan ha arbetat. Och, främst som jag tänker på det är ju de män och kvinnor som arbetsvandrade från sina hemorter just för att få ihop till sitt uppehälle, till mat och uppehälle. Och speciellt är ju det som har liksom fått gett ansikte åt de här arbetsvandringarna, det är ju folk från Dalarna där deras arvsystem gjorde att det till slut, alltså man delade hela tiden upp jorden när man ärvde och så till slut så blev det så små lotter så att man inte kunde leva på dem, utan då måste man iväg och hitta arbete på andra ställen för att fylla ut hushållskassan helt enkelt. Och där är det ju kvinnor som har arbetat inom bryggeribranschen, i trädgårdar, på kyrkogårdar och grävde. Det finns faktiskt en bild när, jag tror att det är operahuset i Stockholm som byggs, så ser man så kallade murarsmäckor. Där kvinnor som bar upp murbruket upp till murarna. Och det var alltså ok då med murbruk som kunde väga kanske uppåt 50 kilo. En intressant del är också alla de kvinnor som jobbade inom gruvnäringen som inte jag kände till tidigare. Och det är inte bara att man är uppe på land, eller uppe på, vad ska man säga, ovanför
ovan jord,
ja, heter det, och sorterar malm och så vidare, utan det fanns gruvor där det bara, som bara, alltså ofta mindre gruvor då, som bestod av bara kvinnor som jobbade under jord. Sen någon gång i mitten på 1800-talet så försvinner de mer och mer. Och en mycket bra bok som jag läste om det här, som jag inte kommer ihåg titeln på nu, eller författaren heller för den delen. Men han har ju en teori också där att när man övergår från dagsverke till beting, då hänger inte kvinnorna med riktigt. Jämfört då med männens muskelstyrka då, som kunde öka farten för att få mer arbete. Och då är det inte lika intressant att ha kvinnorna med. Men jag för mig att han så sent som slutet på 1800 i alla fall finns det någon enstaka. Och sen förbjuds ju arbete för kvinnor under jord. Och jag har tänkt att det kanske är likadant med kvinnor inom järnvägen. Alltså vid järnvägsbyggen. Att i början när man bygger järnvägar då på 1850, 60 och 70-talet är de flesta, så har man med kvinnor. Men att det är likadant där, för det kan jag också se i de här räkenskaperna, att det är både dagsverken och beting, men att när man mer och mer går över till beting och rallarna också blir en professionell yrkesgrupp, då tror jag att kvinnorna faller ur. Då är det inte lika intressant att ha dem med.
Mm. Ja, jätteintressant. Jag tänkte, du har tittat särskilt på GDJ, Gävle-Dala järnvägar. Och du nämnde lite kring de som jobbade där. Och så här, jag funderar lite på, vad var det de gjorde, de här kvinnorna? Var det liksom andra saker än männen? Och hur var det med deras lön? Vad tjänade de?
Ja, jag har ju hittat då, dels är det ju då som jag nämnde tidigare, grusningsarbete. Och där hade ju kvinnor 36 skilling. Medan männen hade en riksdaler och 12-24 skilling. Lite olika på hur gamla de var. I dagsverkslön alltså då. Och sen är det ett större antal som arbetar som, det står banvakten, och det är ju inte banvakter så som vi tänker idag med en stuga där man postar och vaktar järnvägen utanför sin stuga, utan jag tror att det är så att man använde, när järnvägen var lagd, även om den inte var öppnad, så använde man den till att frakta grus då på grusvagnar. Och de där ibland skjutsar man utan ett lok. Eller så kunde det komma med lok vid olika tider. Och det här är ju alltså, vi är ju alltså på då slutet på 1850-talet. Där människor inte hade sett tåg på det här sättet. Och kanske inte riktigt förstod heller riskerna med att vistas på järnvägen. Och det hände ju faktiskt också olyckor. Just en sån olycka hittade jag en, han var ju ung, han var ju 14 år bara här för mig. Som hade arbetat vid Gävle-Dala järnväg, vid arbetet med järnvägen då. Men blev krossad av en sån här grusvagn då som kom herrelöst och som hade rullat på järnvägen. Och det, jag ska komma tillbaka till det, att jag tror att det kan vara en sån vakt som man hade då för att se till att inte människor passerade järnvägen då när, ifall det kom såna här vagnar.
Men jag tänkte på det med att bygga järnväg är ju, det är inte bara rälsen som ska läggas, och det kommer en massa folk runt kring här som, det måste behövas mycket mer än bara folk som bygger själva järnvägen. Det måste finnas någonstans att bo, och det måste finnas mat och sjukvård och så.
Ja. När det gäller boendet så gjorde man så att man, så långt det gick i de bygderna där det fanns bostäder, så försökte man hyra in folk. Och det har jag ju sett också där, mycket kvinnor faktiskt. Många, när jag har kollat upp så är det änkor då som har fått en extra inkomst genom att hyra ut en lada. Och även i sina bostäder har man tagit emot, där man då sen av Gävle-Dala järnväg då fick ersättning då för mat och husrum för de här som var inkvarterade. Sen är någon kvinna som har levererat virke. Jag har hittat två sjuksköterskor som har fått ersättning för resor som de har gjort ut med banan.
Du har ju letat i arkiv efter en massa spännande material och hittat väldigt mycket. Du, i GDIs arkiv som finns på Järnvägsmuseet och så har du varit på Riksarkivet. Hur har du gjort liksom? Hur har du gått tillväga för att hitta de här kvinnorna?
Ja, alltså jag har ju efter han så har jag fått lärt mig att man måste tänka utanför boxen, som man säger. Uppgifterna finns inte alltid där man kan tänka sig. Och det visade sig bland annat här med Gävledala järnväg, där det var då i de här verifikationerna. Där jag först inte tänkte att det skulle kunna finnas någonting. Men det är ju alltså, jag tror inte jag nämnde det, men de här, det är ju alltså räkenskaper där förmannen för ett arbetslag har alltså lämnat in till för att få ersättning då. Och där har han sina arbetare i arbetslaget då, vad de har gjort och hur många dagar de har arbetat då under en månad. Men sen kan det dyka upp såna här sidofynd, precis som jag nämnde med när jag hittade den här texterna om Dalkullen, när jag letade någonting annat, så hittade jag i Nordiska museets upptäckningar hittade jag en historia om en dotter till en kvinna som hade jobbat tillfälligt då vid Ludvikabanan, som det stod. Då är vi ju alltså inne på 1870-talet, 1875-1877. Och hon beskriver då hur hennes far, de bodde alltså i Korsnäs, då utanför Falun. Och hon beskriver då hur fadern en tid var sjuk, och då tog mamman arbete vid järnvägen. Och där får man just en sån här beskrivning hur hon skriver att det var, mamman hade berättat hur, att det var varmt på sommaren, att de gick, hade liksom bara linnen på sig och gick barfota och lastade då de här grusskottkärrorna och som, hur mycket de fick betalt då per skottkärra. Sen har jag även hittat en uppgift i en årsberättelse för ett järnvägsbygge. Men där är det ju bara lite sån här antaganden som jag gör. För där räknar man upp kvinnor och gossar. Men det har liksom inte stått vad de har gjort.
Det är ju spännande med det här materialet, den här uppteckningen från Nordiska museet. På så sätt att även om det inte är mamman själv som berättar, så har hon berättat för dottern som berättar i sin tur. Att det blir liksom mer deras egna röster. För det är ju också det här med foton. Finns det foton på de här kvinnorna?
Nej, alltså det som finns, och det är också få. Det finns ett antal fotografier på kvinnor som arbetar som kockor då i arbetslagen. Och där finns det en väldigt fin bild som jag tycker väldigt mycket om. Den enda bilden jag har sett med en kocka inne i en rallarkoja där hon står vid sin provisoriska spis. Och sen i bakgrunden så ser man hennes säng då, som var avgränsad med ett förhänge för att hon skulle få någon sorts privat sfär att röra sig i. Men jag har även sett beskrivningar på där rallarkockorna låg på samma stockbädd som männen, men att de hade då ett skynke som hängde ner från taket. Det är de fotorna. Sen, nej, det finns ingenting på kvinnor. Och så är ju säkert en del av förklaringen att det var inte så jättevanligt. Det var inte så jättemånga kvinnor egentligen som jobbade som rallare i järnvägsbyggena. Det kan ju också vara så att fotografikonst, den finns ju naturligtvis då 1860-1870-talet, men den är inte så utvecklad.
Så kan det vara så att vår bild av hur det var styrs till viss del av vad det är vi ser och inte ser?
Ja, jag har funderat på det också, att dels att vi är styrda av den historieskrivning då som hade sina rötter i 1800-talet med de värderingar och normer som fanns då.
Men det finns mer att forska om inom kvinnor på järnvägen?
Ja. Jag är ju nyfiken att gå vidare och titta på de här andra, speciellt de här andra enskilda privata järnvägarna och deras arkiv. Och just det, att leta lite bredare också och inte tro att det ska finnas färdiga personalrullor med anställda, utan att man får liksom ha lite fantasi och leta på lite olika ställen.
Detta avsnitt av Järnvägsmuseets podd Järnvägshistorier har handlat om kvinnors arbete vid järnvägen från ungefär 1850 till 1910. Om det spännande och intressanta material som finns i arkiven och hur bilden av historien styrs av vilka frågor vi ställer till det, berättade Kristina Engström, intendent på Järnvägsmuseet. Charlotte Hagström, lektor i etnologi och arkivvetenskap vid Lunds universitet, ledde samtalet. Podden ges ut av Järnvägsmuseet i Gävle, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer. Avsnittet spelades in 2023 och sändes 2025.